Välkommen till programmet Mitt Partille, en intervjuserie om vad som händer i Partille. Innehåller möten med människor som har något att berätta. Ett samarbete mellan Partille kommun och Partille Radio.
Jag välkomnar till dagens program där vi har äran och glädjen att välkomna Maria Näslund, uppvuxen i Partille. Paradiset, har Vivica Lärn som mamma och Olle Sundvall, pappa inom journalist- och författaryrken, morfar Hubert Lärn, journalist, tecknare, är själv journalist, krönikör, handbollsmorsa, språkpolis, frågetecken. Är det något du vill lägga till eller var vi klara där?
Det var en lång och fin lista. Det var mycket bra. Bra sammanfattning tror jag.
Det. Då ska vi fylla på ytterligare här med om du håller med. Om jag ställer den här frågan. Känner du igen dig att du är för förälskelse, charm, obeslutsam, förförisk, diplomat och social kompetens? Kan det vara något som jag ska tala om vad jag hämtat ifrån?
Är det så här... att jag är våg.
Ja.
Ja.
Bra.
Ja.
Man måste behöver ju inte bara. Sånt ibland kan det vara lite kul.
Det tycker jag är jätteroligt. Senast i morse där jag jobbar på ett kontorshotell alldeles här bredvid så var det en kollega får man väl säga då i ett annat företag men han fyllde år. Han fyllde år idag. Så då gratulerade jag honom från vågklubben. Så jag känner att nu har jag startat en vågklubb. Där. Mm. Alla som är födda i vågens tecken är just det du sa, nämligen.
Jaha, det
stämmer.
Det är okej. Okay. Mm. Det var ju trevligt. Det är inte alltid man...
Jag kan bara säga att det är min mamma som ligger bakom att jag håller på lite så här. För att när jag var yngre och kanske man var intresserad av någon kille eller någonting så... Eller hade en ny kompis eller vad som helst så var hon så här... När är han född? Jag stenbock, akta dig. Så var det.
Oj då, ja, där ser man. Ja, det finns olika hur mycket man så att säga, väger in i apropå våg i det här. Så, du, det där med språkpolis, det var en liten grej vi noterade när vi läste lite om. Vad heter det? Research heter det. Ja. Mm. Vad säger de? Det stämmer, det är det för tufft att säga språkpolis?
Nej.
Eller?
Nej, jag står för det faktiskt. Jag har läst ganska mycket, jag har läst språkvetenskap på universitetet och sådär och är jätteintresserad av språkfrågor. Men de flesta språkvetare är väldigt liberala. De är så här, allt är tillåtet, gör vad ni vill, bara man förstår. Fredrik Lindström liksom. Och sån är inte jag. jag är ganska noggrann med att det ska vara rätt liksom.
Jag tänker på i GP har de ju en spalt till och från i alla fall med de pratar om
med Lars Gunnar Andersson.
Alltså, det kanske, man läser den ibland men är det någonting som du brukar ta del av just den typen av utredningar?
Ja. Och som sagt, jag läste lingvistik i 3 terminer på universitetet och jag hade nog tänkt kanske hålla på med det. Så att det gör jag. Mm. Tycker det är jättespännande. Jag alltså, tycker grammatik är jätteroligt.
Jag var någon som fick någon sån här skojig fråga på vad heter nu smartare än 50-klassare. Ja. Det var typ sån här pluskvamperfektum men där hade du
annars hade det varit otroligt pinsamt i alla fall. Men det är klart jag kan göra fel, men skäms alltså.
Får man fråga dig vad är för det för mig är sånt
där. Men det är ju hade gått till exempel.
All right. Mm.
Men det jag tycker är jättejobbigt att göra är språkliga fel och även stavfel. Jag har ju jobbat på tidning i många år och jag kunde ju vakna på natten ibland och bara nej, jag stavade med ett S när det skulle vara 2 eller någon artikel. Bara vakna och fick för mig det och gick liksom, var tvungen att gå upp och kolla i datorn och så. Och ibland var det ju inte för sent för jag jobbade på Expressen och den trycks ju väldigt sent så ibland kunde man ju ringa och bara det var fel.
Låter nästan lite...
Lite manisk kanske. Jag har blivit lite coolare.
Ja
det har jag.
De har ju en särskild spalt, Expressen har jag sett, om att man...
Fel man har gjort i tidningen. Liksom.
Ja, just det. Som man ändrar så att säga, dagen
efter.
Väldigt
bra, tycker jag. Ja. Det är liksom ett sätt i alla fall att tala om att det ändå är viktigt. Det kan ju vara både innehållet och formen.
Ja, du är ju gift med en, apropå, det är mycket tidning och journalistik. Du är också gift med en journalist och ansvarig utgivare nu.
Ja, precis. Det är mycket... Ulricehamn.
Ja. Hur är det med barnen? Tre barn är det så, ja. Är de, hur är det med journalistiken där? De är ju i tonåren i och för sig. Men...
Jo, men de är ganska intresserade, alla tre på olika sätt i alla fall. Men den äldsta, hon har till och med gjort praktik på Expressen i Stockholm. Så hon tycker det är spännande, hon är väldigt intresserad av politik. Så den delen, hon är jätteintresserad av det. Så någonting åt det hållet kan det nog bli där. Och de andra har vi ju tvingat att bli intresserade av att titta i tidningar.
Aj, är det någonting för brist här?
Nej, men man lägger fram dem på lämpliga ställen i huset. Och, fast de är som alla andra, det är Fortnite och skärmar mest. Och sånt. Så att man får ju göra vad man kan där.
Men du tror, förstod jag på... hoppas och tror på papperstidningens överlevnad. Är det...
Jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Det går ju inte framåt där, så att säga. Men jag tror ju att det kommer finnas någon form av... Alltså, vissa tidningar gör sig ju papper. Sen så inser ju jag också att det inte är framtiden, så att säga. Faktiskt.
Du tror inte det kan bli någon slags sån här vinylreaktion? Som
ja, precis. Det kan det ju bli.
Möjligtvis då.
Ja. Så kan man vara lite så här retro och köpa tid. Ja, det, vi får vänta lite, kanske det blir så. Då hade jag varit en av dem.
Ja, och det vi är nog ett par stycken till. Ja, absolut.
Ska vi ta en första låten? Och det, han är ju göteborgarens göteborgare, eller hur man ska uttrycka det.
Ja.
Håkan Hellström. Har du någonting att säga om själva låten?
Ja, men jag kan kort säga att det är ju en av mina absoluta Håkan Hellström-favoriter. Och den, särskilt då när jag har varit på Ullevi och han har spelat, så avslutar han ju gärna med den. Och det är väldigt mäktigt.
Okej, låt oss lyssna. Ja, han avslutar med den här, säger du, på sina konserter.
Ja, och det är så mäktigt. Och liksom hela Ullevi exploderar väl fel. För det är liksom inte den känslan. Jo, lite den känslan är det ändå.
Är det tårar och känslor?
Ja, känslomässigt. Liksom. Mycket känslomässigt faktiskt.
Vad låten heter?
Det kanske inte sa. Nu kan du få mig så lätt.
Precis. Ja, men den är, det är så fina rader den. Jag har till och med den... De raderna broderade i en tavla hemma.
Har du själv gjort?
Nej. nej.
Oh nej, ja, okej.
Det finns ett jättebra företag som man kan beställa. Så det ser ut som man har kanske gjort det själv. Då, så man skriver vad man vill ha och så kommer det en broderad liten duk.
Menar du det? Det...
Med korsstygn eller?
Ja.
Tusan. Det ser man. Det finns,
det är liksom en rolig grej.
Det finns service på liksom allting.
Ja, det gör det. Det finns även som man kan få det som gör det själv. Men jag har ju självinsikt.
Du är ju sagt journalist i grunden och med journalistutbildning. Men sen är det ju gått över, kan man väl säga, om jag förstår det rätt här, till krönikör, skribent.
Ja.
Och från anställd journalist till egen verksamhet. Mm. Och vad är det som har hänt med dig, håller på så här, men vad är det som har gjort att du har...
Bra fråga. Redan när jag jobbade som nyhetsjournalist för många år sedan så tröttnade jag på något sätt. Men sen så jag bytte liksom avdelning, så det löste sig hela tiden. Jag var på sport, jag var på nöjet, jag var i London och jobbade och gjorde många olika saker. Men jag ville gärna bestämma själv vad de skulle säga i de jag intervjuade. Det blir lite sådär, så att kröniker blev ett sätt för mig att skriva på det sättet jag tycker om att skriva. Sen skriver jag ju tv-krönika länge och har skrivit andra också, men då är det ju jag som bestämmer över texten mer på något sätt. Mm. Så det blev en naturlig utveckling, tror jag.
Men du ändå av din journalistutbildningen i botten så att säga. Du har utvecklat den på ditt sätt.
Ja, och jag gick ju journalisthögskolan och tyckte det var ju jätteroligt, och jag är ju intresserad av det arbetet också egentligen, och nyheter och herregud. Men jag är kanske bäst på något annat, tror jag. Det är så vi har uppdelningen hemma. Min make är grym på nyhetsförmedlingen mer. Och så. Men jag tycker att jag gör det andra lite bättre. Och så nu har jag ju börjat skriva lite andra saker, och jag jobbar som redaktör för ett förlag lite här i Sävedalen också. Och så det är också ett typ av jobb när jag läser andras texter och jobbar med dem. Också roligt. Mm.
Men det förstod jag att det var, du har ju lite, ska vi säga, påbrå mamma där med Ivika, men det, du suger lite på det, om man säger.
Ja, jag börjar så här. Min pappa var ju redaktör för en bok om Sävehof faktiskt. Så att det är från båda håll där, kan man säga.
Mm, och morfar.
Ja, precis. Ja, som också journalist.
Men det var väl så att du, förstod jag, var inte alldeles 100 från början?
Jag var 100 på att jag inte skulle faktiskt. Så var det verkligen länge. Så jag hade inte alls tänkt det. Jag läste lite olika kurser på universitetet, och så tänkte jag att någonting ska det bli.
Vad trodde du att du skulle bli då?
Jag hade svårt att bestämma det. Så jag körde liksom filmvetenskap, litteraturvetenskap, språkvetenskap.
Vet du vad? Jag sitter där och tittar på det vi sa förut. Ja. Om vågen, obeslutsamhet.
Ja, där men jag sa ju det. Det stämmer
där
ju.
Där kom den.
Ja, just det. För man visste liksom inte vad är roligast, vad är bäst och vad ska jag göra. Och så hade jag ju det. Eftersom båda mina föräldrar jobbade som journalister när jag var liten, så tyckte inte jag som barn att det var så roligt jobb. För det var ju väldigt, det var ju inte 9-5 liksom.
Nej, man förstår att det är speciellt.
Ja, och de jobbade på kvällstidning, och det var resor och det var mycket. Och då tyckte jag att det var ett värdelöst jobb. Så jag tänkte att jag skulle ha ett helt normalt liksom. Mm. Så hade jag nog tänkt.
Vad kände du att du hade fallenhet för då? Var det någonting som bra på vad språket hade?
Ja, jag ju att jag kunde sånt, och att jag tyckte ju det var roligt, så därför var det ju dubbelt hela tiden. Och sen så när jag pluggade jag i Stockholm, och så tänkte jag, jag gör det här. Skickar in en ansökan och så blir jag kallad till något prov, och så gjorde jag det, och så kom jag in. Jag bara, men då går jag väl. Så sen blev det ju helt så här, men det är klart att jag ska vara här. Det var ju helt rätt. Så jag behövde bara ha lite motstånd ett tag, tror jag.
Alltså. Har du fler språk? Är du som lätt lärd, om man säger så, när det gäller franska, tyska, allt vad?
Ja. Jag var duktig i skolan, och jag hade lätt att lära mig språk. Absolut, men det är ju så att om man inte använder dem så faller de ju bort lite. Så nu är min dotter, när hon vill ha hjälp med franska läxan, så nu är hon ju bättre än vad jag är, känner jag. För hon har varit i Antibes i sommar och lärt sig ännu mer, och nu känner jag att nu måste jag ju skärpa mig.
Du borde åkt med.
Jag borde åkt med. Men jag ska faktiskt på språkresa till Brighton i höst.
Jaha, är det en revival? Tasso, eller tar du igen? Det är många som åker.
Men det är roligt, jag åkte ju 88 eller något till Isle of Wight. Men nu ska jag åka med, jag har fått ett stipendium, ska jag åka till Brighton med 16 journalister och vara där i 2 veckor. Lär mig, det heter något, Advanced English for Journalists.
Jaha, det. Mm.
Så det är jätteskoj att få åka igen när man är 46.
Mm. Du har varit reporter i London, eller i England för Expressen. Då. Då bodde du där då?
Ja,
eller?
Då bodde jag där. Det var år 2000. Så de hade deras korrjobb var ett halvår i taget, för man jobbade så intensivt som man bytte efter. Så jag hade ett halvår där då. Det var fantastiskt roligt, men det var galet mycket jobb.
Var det något som du hade blev bjuden eller så?
Jag blev faktiskt jag var ganska ny på tidningen, men jag var liksom hej och hå framåt. Men det var ett tufft jobb, men det roligaste jag gjort, absolut.
Vad handlade det när du var där? Var det allt mellan himmel och jord?
Det var allt mellan himmel och jord, mycket sport. Men sen var det också en stor sak, och det var att, det har ju förändrats nu, men mitt i natten, vid 00:30 på natten, så fick jag bud tidningsbud kom med alla engelska tidningar som skulle komma ut på morgonen. Och då skulle jag ju plöja dem och hitta grejer och snabbskriva innan Expressen skulle tryckas klockan 2 eller något. Så den hetsjobbet mellan 12 och 2 varje natt, det var ju liksom någon slags peak hela tiden som man skulle klara av. Så det var spännande. Men sen var det ju mycket annat ute förstås på nyhetsjobb liksom.
Mm. Ska vi ta en engelsman?
Ja.
Ni tar en engelsman och en amerikansk kvinna.
Ja.
Som tillsammans gör någonting helt underbart.
Ja.
Vi kommer sen tillbaka vad det är. Ja, det vi lyssnade på var ju då George Michael och Aretha Franklin i I Knew You Were Waiting For Me.
Och varför gjorde vi det?
Just det, och det är så att vi har gäst idag, Maria Näslund, Partille Sävedalsbo.
Yes.
Och en fan av 1987 års musik.
Ja, precis. Ja, men jag, det, ja, det är många bra låtar från det året och den här var ju en av dem. Sen tänker jag, det kommer ju till Partille just en sån 80-tals nostalgigala här snart.
Mm. Jaså du?
Ja, ja.
Tidningen Okej, den läste ja, du.
Jag
du
var helt, alltså jag köpte ju varje nummer. Och de var små klistermärken och man hade affischer och det var liksom, så att det... Jag tror att det är väldigt många 46-åringar på Partille Arena den kvällen.
Du, vi pratade ju innan om... London, där du var ut, heter ja, Korre helt ja, enkelt precis. För Expressen då i vad var det ett år eller?
Det var ju då ett halvår i dag, så det var ett halvår kan man säga.
Ja.
Mm. Göra jobb och så skulle man jaga Fredrik Ljungberg. Det gjorde jag hela tiden.
Jaha.
Ja, för han var ju stor då.
Ja, ja.
Ja, så det gör jag, träffade honom varje vecka liksom. Han hade ingen telefon så jag fick åka hem till honom varje vecka.
Vad handlade det om? Hade han så mycket att berätta?
Men... Nej, men det var ju liksom, han var ju den stjärnan i ja. Arsenal, svenska stjärnan där och det fanns ju alltid saker, men han ville inte ge ut sitt telefonnummer och han bodde inte jättelångt från mig, men jag fick liksom åka hem till honom och ringa på. Och då kom han alltid artigt ut och pratade med mig. Så jag tyckte, kan du inte bara ge mig ett telefonnummer? Nej. Så att vi stod där utanför hans dörr några gånger. Och när han inte var hemma gick jag åt någonstans och så gick jag tillbaka och ringde på.
Säga. Mm. Men då kan man säga, det var intensivt så att det var inte kanske riktigt läge att köra vidare på den svängen utan...
Nej, det var liksom lagom då. Ja. Sen så kom jag hem och så jobbade jag i Stockholm på Expressen.
Mm. När var det ungefär som du var i Stockholm?
Ja, det var då kom jag hem 2000 och så började jag jobba i Stockholm efter det. Innan hade jag jobbat på GT då.
Mm.
Så var jag där och så träffade jag då min make. Mm. Det var ju där under London-perioden faktiskt. Så... Ja, så gick det rätt fort. Sen så när vi fick barn så tyckte jag att det var jättebra att vi skulle flytta tillbaks hit. Han är från Övik, så han är inte stockholmare. Så han kunde väl lika gärna bo här, tänkte jag.
Mm.
Och så passande nog blev han chefredaktör på GT. Så då sa jag, då flyttar vi. Och då sa jag, oj, vi kanske ska bo i Partille. Och då sa han att jag hade sagt, jag ska aldrig mer bo i Partille.
Det kommer han ihåg.
Det kommer han ihåg. Och då sa jag, va? Jaha, men nu är det jättebra. Men så tror jag det är för alla som växer upp någonstans. Att man lämnar det och så tänker man aldrig mer och sen så händer något.
Alltså, mognar man och
inser kanske. Mognar man och så tycker man Partille är kalas.
Ja.
När bodde du här som barn i Partille?
Ja, men jag bodde här från jag var ett år i Läxby och sen i paradiset Mellby där min pappa bor flyttade vi och sen hade jag min första lägenhet i Partille centrum också.
Mm.
Så, men jag flyttade till stan sen när jag var 19 kanske och sen bodde jag i Göteborg i Stockholm och så kom jag tillbaka när jag var 30
Och här tycker du bor kvar.
Ja, här är jättebra. Mm. Nu bor jag i Sävedalen. Jag är inte uppvuxen i Sävedalen. Jag tycker jättemycket om Sävedalen. Det gjorde jag även när jag växte upp här. Jag hade kompisar här och tyckte det var trevligt. Och jag hade farmor och farfar i Fräntorp. Så att jag var ju lite häråt ibland. Mm.
Så det fast känns var då
det är ju Göteborg. Göteborg ja. Men jag bor väldigt nära gränsen. Så
ja,
att det,
ja, ja, ja. Det är ju inte,
det är väldigt nära där.
Man säger väl att Sävedalen är bara en förlängning av Göteborg egentligen. Ja. Inte mycket.
Nej, det är ju liksom lite så, fast ändå en egen identitet på något sätt.
Ja. Mm. Bo på landet mitt i Sverige.
Ja. Men det är om Partille.
Det är om Partille, ja.
Ja, ja, men
där idrottar fyra segrar.
Sävedalen är väl ännu mer... Så, ja. Ja, ja.
Det är ju liksom väldigt småstadsakt här. Så att, så, kommer man från Örnsköldsvik så kanske man känner sig lite hemma.
Ja, jag
så.
Tänker också det.
Och han, vad säger han då?
Jo, men han är lite sådär... Wherever I lay my hat, tror jag. Så att det funkar ju bra för honom. Men han längtar ju alltid lite till... Höga kusten och Övik och så. Men vi är där varje sommar. Ja. Det är jättevackert. Dit borde alla åka någon gång. Höga kusten, kan jag säga. Partille är också vackert. Det beror ju lite på var i livet man är, tror jag. Mm. Men när man är liksom singel, vill jobba mycket, bara gå, ja, då funkar det säkert bra. Men det är verkligen ett annat klimat. Och nu skulle jag inte vilja bo där. Mm. Vi flyttade till Täby- när vi fick barn först. Men det var ju också väldigt så här långt utanför. Det var inte som att bo i Partille i förhållande till Göteborg, utan det var ju jättelångt bort på något sätt. Men nej, jag vet inte. Jag kan känna att det har varit roligt att bo där. Och jag tycker om Stockholm, men det är inte min stad. Jag känner mig mer hemma i London till exempel.
Hur länge var du förresten i Stockholm? För
jag bodde där först när jag var 22 och pluggade några år där. Ja. Ett par år. Och sen så gick jag på journalisthögskolan i Göteborg, så då flyttade jag hem igen. Och sen flyttade jag då efter London, så att det har väl varit två gånger med kanske 2-3 år per gång där.
Men du har lärt, som sagt, du har känt både ordentligt.
Det har jag. Ja. Så att det, men det, jag förstår unga människor som vill till Stockholm. Liksom. Det är absolut. Och det är roligt att bo där, men det är ännu bättre att bo här.
Men jobben, kan man tänka, de finns i Stockholm.
Ja, så i min bransch är det ju verkligen så. Så att,
men har tekniken inneburit med att man kan, alltså din man nu är chefredaktör på Ulricehamns tidning, jag tänker han bor inte där under veckorna så, eller?
Nej, det gör han inte, men han är ju en sån som, han har inga problem att köra bil så att säga. Men jag testade, för jag var där i helgen för att se hans nya jobb, och det är ju rätt långt dit.
Ja, det är en liten bit faktiskt. Ja.
Men han åker varje dag i stort sett. Men tekniken gör att han kanske inte behöver vara det varje dag liksom. Men han har inga större problem med det. Han lyssnar på P1 och så är allt bra.
Vi ska spela Robin. Hon är väl lite mer 90-tals, 100-tals tjej.
Jag tycker hon gör nästan allt hon gör nästan bra. Och nu var det ju länge sedan, men så kommer ju den här nu. Mm. Så jag har lyssnat väldigt lite på den, men jag tyckte den var bra.
Mm. Missing You heter den ju. Ja, där tog hon slut, Robin. Ja. Precis så där.
Det var sådana snabb slut.
Ja, just det. Det var inte riktigt fel.
Nu för det var nog.
Men det var då, du är relativt ny.
Ja, jo, men den är ny och den är, jag tycker den är bra. Hon är bra.
Väldigt speciell. Hon har ju naturligtvis speciell röst. Men på något
eget
sätt,
sound. Liksom.
Sound, ja. Precis. Ja.
Men, vi sa just att det fanns många duktiga yngre tjejer nu inom artistvärlden som man inte sätter sig på riktigt.
Nej,
sådär.
Ja, det är beundransvärt att de tar fighten, så att säga. Mm. Det är bra.
Du, vi återgå till oss eller dig här med prata också lite här under låten med journalistiken, och du har ju växlat då ifrån, ska vi säga, renodlad journalist och gått över då till skribent krönikör. Men jag förstod att det var inte av att det kanske har blivit tuffare, men hur är din bild ändå av journalist, att vara journalist idag mot det var för så att säga 10 år sedan? 15. Mm.
Jo, men det har ju ändrat så mycket, och det är, allt går snabbare och man ska publicera istället för att tänka nästa dags tidning, så är det ju varje minut liksom. Så det är otroligt stor skillnad, och man ska klara av olika kanaler och det har högt tempo. Så det är ju en annan värld. På gott och ont, det finns ju fördelar med utvecklingen såklart. Men att jobba i det, tror jag, det är ju tufft alltså.
Man ska vara, fastän du är gammal på något sätt, men man ska, om jag förstår det, kanske lättare om man trots allt är yngre.
Ja, i alla fall om man tänker på de här stora redaktionerna i Stockholm och sådär, så tror jag att det, ja, det är lättare om man är yngre och bara vill jobba.
Ja.
Jag har också varit sån. Nu är jag inte sån. Nej, men det, jag tror att det är viktigt att hitta någon balans, och det, ja, det är ju svårt när det är ett sånt jobb. Ja, nej, det är inget jag skulle vilja göra nu.
Har du någon känsla av att det har blivit mer press på att det ska, man, alltså vinklingar och sådana här saker, att ja, men annars som journalist så har man väl ett ska vara sanningsbärare, men ibland undrar man lite så när man läser, är det att det ska vändas och vris och lite sådär? Att...
Ja, alltså jag vet inte, är det traditionella medier och tidningar, kanske inte är någon stor skillnad så, men som på nätet, om man ska liksom igenom där, så krävs det ju, om man ska fånga klick, så är det ju så, som det, du säger. Ja, ja. Absolut. Och det är, ibland då vrids det och vänds, man blir bara irriterad liksom. Så är det ju mässiga saker. Jag skriver också litteratur i GP, ja, recenserar mycket, men jag vet inte, det är inte så klickat kanske, men det är roligt.
Nej, ja, det är viktigt. Man kan man göra
och
något
viktigt.
Roligt.
Ja, visst. Men det är klart, det är jobbigt på något sätt att mäta sig på det sättet, tänker jag.
Många har en uppfattning om media att det här att man inte stämmer riktigt till de skriver. Att man har fått en negativ uppfattning om media idag.
Och det tror jag, det så är det ju, men att folk tänker så. Men där tror jag, alltså, riktiga journalister är ju fortfarande lika noggranna. Så att det tror jag faktiskt att man kan tänka, att man ska tro på det. Om man är traditionella medier som man vet vad det är för något.
Ett ja.
Men sen är det klart, när man ska locka läsare på nätet till någonting, så kan det ju låta vinklat. Men är man väl i artikeln, så ska man ju kunna lita på att det är sant. Mm. Absolut. Och det gör jag också när jag läser det jag vet. Alltså bra källor, så att säga.
Mm.
Absolut.
Läsaren, tänk på det, man är, när man själv är, ja, som du då, är journalist, och så är det, tror man läser på ett annat sätt, är man mera kritisk eller är...
Ja, kanske.
Man borde ju inte vara det.
Jo, man läser, man är lite skadad på det sättet kanske, och läser liksom, ser andra saker. Jag har ju, även hemma kan vi prata på ett sätt som man kanske inte normalt sett gör. Mm. Det tror jag. Kanske lite mer kritiskt, ja.
Du, när du gör dina recensioner, så är det mycket deckare eller kriminalromaner. Är det någonting som du är specialintresserad av?
Det har lite blivit så nu då, för det har fått bli mitt område. Så jag har ju läst otroligt mycket deckare och kriminalromaner de senaste åren. Så då tycker jag att det är roligt, för att jag har läst så mycket. För då blir det som att man lär sig ju mer och mer om formen och hur man hanterar den. Men så att, från början så läste jag inte mer deckare än någon annan, tror jag. Men det är en rätt spännande genre. För det är ju någon kriminalhistoria, men ofta är det ju någon slags samhällsanalys, och det kommer ju annat i. Så att jag är inte så ofta... Det är inte mördaren som är det intressanta liksom.
Du menar
det är
att det annat. Finns Sjöwall Wahlöö finns kvar, så att säga, den deras tankar och så, om hur man ska skriva en kriminalroman.
Men det är väldigt olika. Det finns ju... Så, det är så brett, så det finns ju så mycket där det inte är så också. Alltså det bara liksom, men de är inte bra. Men det är en otroligt stor genre. Den är ju värd att skriva som och hitta olika spår i. Det är kul, tycker jag. Men det jag tycker också är roligt, för det är olika språk. Liksom. Det tycker jag är roligt, hur människor skriver rent språkmässigt, tycker jag. Så det är spännande.
Ska vi ta en låt till då? Nu är det en grupp som heter Glasvegas. Nya för mig, eller nya för oss tror jag.
Ja, jag känner ju bara namnet.
Ja, det är ju nästan en liten jullåt där. Men jag tänker att i oktober så börjar ju julen liksom.
Oh ja, den har... Jag vet ett företag här ute i Partille som jag tror var 2-3 veckor sedan som hade börjat. Och ja. Kom, ja,
så att oktober det brukar vara startskott.
Detta var alltså inne i slutet på september förmågligen då som det börjar. Ja. Så att det är helt lugnt.
Ja, men det är bra. Alltså. Ja, för där är den finaste jullåten tycker jag.
A snowflake fell and it felt like a kiss.
The breeze from the graveyard keeps murmuring death. Too much time hobbles thoughts and hurts. Now I'm compelled to care about my future going nowhere. I just stand here.
Ja, en av vår gästs, Maria Näslunds, önskelåtar. Glasvegas som var nytt för oss, men det kom från Glasgow, sa du?
Ja, de är från Glasgow. Ja, jag tycker de är jättebra. De får representera min svaghet för brittisk pop, tänker jag.
Mm. Nu pratar jag om brittisk pop. Vad mer därifrån? Som, är du någonting hämtat från tillbaka i tiden? Alltså någonting nostalgi 60-tal eller är det vilken...
Alltså jag har alltid gillat, liksom, jag är lite anglofil överlag. Men nej, det här är framförallt skulle jag säga så här, 90-tal för mig, Suede och Blur och sånt, då lyssnade jag väldigt mycket på det och vad heter de?
Inte Coldplay?
Verve och ja, Coldplay är ju fantastiska. Och då på Ullevi var de jättebra. Ja. jo, så det är ganska brett. Men jag tycker den här är ju vacker också. Visst fick ni julstämning här?
Ja, det fick vi. Du har mer eller mindre tvingat oss här att prata om Sävehof. Har du någon varför då?
Nej, jo, men det måste man ju göra.
Ja,
pratar man om Partille så pratar man om Sävehof.
Ja, men det är klart.
Ja, vad ska vi säga här då?
Jo, du är ju vi sa ju att du är handbollsmorsa, du kallar dig själv för så, men du också är engagerad i styrelsen och det, jag tror du skrev, det var som ett, vad var det du sa där, ett fritids borta i den nya arenan eller?
Jo, men det är ju lite, jag är ju väldigt mycket på arenan för det är gymmet och det är matcher och det är ju, i handbollen så är det ju så många matcher på en säsong. Det är väldigt roligt. Och så är mina barn spelar ju handboll. Mm. Så då är jag där och tittar på dem. Och så, ja. Så det blir mycket på arenan och mycket Sävehof. Men jag tycker det är en fantastisk förening. Så att, jag är så glad att jag är med där.
Ja, vi är glada, även vi som inte är glada att vi har Sävehof kan man säga, för det är väldigt stort.
Ja, men det är en häftig förening, det är liksom lika mycket tjejer och killar, det finns ingen fråga om sånt, utan man går på damerna, man går på herrarna, det är lika mycket elit. Det är bra förebilder för ens barn också.
Du menar att den är med satsningar?
Ja, vi pratar knappt om det för att det är så självklart att tjejer och killar tar lika stor plats där. Och sen är det ju en jätterolig sport.
Men du hade inte faktiskt, såg jag, spelat direkt hamn, utan det var basket som...
Nej, jag var lite för mesig tror jag. Och så var vi ett gäng i min klass som... Där vår gympalärare tyckte ni borde spela basket, ni är ganska långa. så började vi med det. Så vi åkte in till stan och gjorde det jättejobbigt för oss. Men det var ju väldigt roligt också. Men jag hade ju kompisar som spelade Sävehof och jag var ju alltid lite avundsjuk på dem på något sätt. De hade ju coola overaller och åkte på så roliga resor. Men nu åker jag ju på de resorna som förälder och står i klacken och hejar istället.
Ja.
Det är väldigt kul. Och varje år åker vi till Lund, hela föreningen med alla lag, på Lundaspelen vid jul. Så det är mycket sådana roliga saker. Men att jag tog plats där i styrelsen, det tycker jag, det var, jag tycker föreningslivet är så viktigt. Och då måste man liksom göra sitt ideella jobb. Så känner jag faktiskt. Det tar en del tid, men jag tänker på alla ledarna som tränar alla vecka efter vecka. De gör ju mycket mer jobb. Så att man får göra sitt lilla, liksom. Så tänker jag.
Du skrev någonstans om att du tyckte att lokal journalistik var viktigt. Ja. Eller nu säger du att det är lokal aktivitet, ideellt arbete också är viktigt. Så det lokala är viktigt.
Ja, men det är det. Och det är ju så människor fungerar. Man vill ju först se det som är nära. Och sen är det ju viktigt med världen också. Men jag tycker det är jättespännande på både att jobba med och det är viktigt. Och föreningslivet idag är ju lite svajigt sådär. Att hitta folk som tycker att det är okej att jobba gratis.
Ja, det är väl...
ja, så att vi gör ju vårt bästa att hitta liksom ett sätt.
Du är ju egen så och vad du pysslar med, om man säger så, annars på dagarna.
Precis, jag är ju frilansjournalist och har mitt eget och sitter på ett kontorshotell här i Sävedalen med en massa andra trevliga företagare. Och där sitter jag och skriver mina saker. Och sen klockan 10 går jag ut och fikar med de andra. Och klockan 3.
Ja, du var just det, vi har framgått. Du
är det är viktigt. Mm. Men nej, så att jag har ju ett jobb också.
Men då fullt upp, annars förstår jag här på... Ja, med jobbet helt enkelt.
Jag har ju större barn nu, så då kan man ju göra lite mer saker. Det var därför jag sa ja till den vid Sävehof också. De är ju lite äldre nu. Mm. Klarar sig lite bättre själva.
Men den här egenföretagarbranschen, det är ju inte alltid liksom en dans på rosor.
Nej, men inte för mig heller. Nej, men det är ju liksom, det är speciellt. Sommaren är ju en kamp, då ska man ju liksom... Man kan ju inte ta semester riktigt.
Men jag förstår, du värderar den just som vi pratade om tidigare med journalistiken. Där är man ju uppenbart styrd, men just den här frihet, att det är värt mycket för
dig. Jo, det tycker jag. Absolut.
Och hur fungerar det? Jobbar man på uppdrag då, eller erbjuder man tidningarna det man har gjort så som man tycker är viktigt?
Ja, det är bra. Det är nog både och. Och jag har ju haft lite förmån att ha lite fasta saker när jag frilansar för Expressen och GP, så att jag har inte behövt sälja in mig så mycket. Men kommer jag på någon bra idé så får man ju liksom höra av sig, det här, ska inte jag göra det här? Så kanske de säger, ja, jättebra. Eller nej. Men, så att det är lite både och. Men det är skönt att ha sina fasta saker. Så här, varje vecka lämnar jag en sån här grej till dem. Det är ju lite skönt.
Vad är det du lämnar regelbundet?
För Expressen så skriver jag i deras tv-tidning ett uppslag i varje nummer om webb-tv. Guide liksom. Mm. Så det är en fast sak. Och sen på GP så skriver jag deckare regelbundet.
Mm. Har du någon gång känt som ungdom eller som nu som lite äldre att du måste konkurrera med dina anfäder och anmödrar? Så liksom. Är det en dum fråga kanske?
Nej, det är ingen dum fråga. Det är ju inte alls en dum fråga. Men så, nej, jag försöker att tänka att jag inte ska det. Och jag försöker tänka att jag är ju något annat och sådär, men ibland så ligger det ju lite över en. Jag tror det var värre när jag var yngre. När man hade lärare som bara, nu ska vi se vad du har skrivit för något. Det var ju jobbigt. Opedagogiska lärare liksom. Så att det har jag nog släppt lite, tror jag.
Jag förstod på i andra sammanhang i intervjuer så att det är i alla fall ingen press ifrån mamma Vivica med utan hon
stöttade. Nej, hon är väldigt peppande och stolt och snäll mamma.
Ja, det är väl den absoluta bilden man får den, så att i alla fall inte den.
Hon är morgonpigg, så jag vet alltid om jag har något i tidningen, för att då smsar hon mig på morgonen, åh vad bra i GP. Ja. Jag bara, oj, vi har inte ens papperstidningen hemma längre. Ja, så att hon är väldigt bra på det.
Ja.
Vi får nästan avsluta, Maria. Tacka så mycket.
Nu glömde vi
nämna fotbollslaget också, men du kanske ska nämna det.
Ja, jag törs knappt. Heja Blåvitt! Nästa säsong blir det guldpytt.
Det var länge sedan, men jag såg någonstans att du hoppades på...
Men jag hoppas alltid på det. Men, i år så får vi bara tänka att... vi tänker inte så mycket på det.
Du förstår, då får väl du ta en egen, vad var det nu? Det var makrill och stuvad spenat.
Ja, det är bra årstid för det.
Ja, just det. Mm. så det får bli så. Mm.
Ja, istället.
Men tack så mycket för att du kom hit.
Tack, jättetrevligt.
Tack för att jag fick komma. Mm.
Och vi ska avsluta med Beyoncé. If I Were a Boy.
Ja, det är en bra låt. Bra text.
Bra låt, bra text. Mm. Tack så mycket.
Tack. Ja, tack.
Hej då.
Hej. Even just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Drink beer with the guys and chase after girls. I kick it with who I wanted and I never get confronted for it, 'cause they stick up for